Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Det står inte ens vad bandet heter. Det står bara att den heter, att Norrlåtar heter albumet.
Oh, ja.
Sorry.
Sarek.
Tänk om du hatar den.
Nej, men det finns ju en annan låt då, som jag tycker är bra. Vad är det här för inledning av podden?
Det här
är ens intressant?
Det är inte intressant.
Nej.
Alls.
Jag börjar om det. Like a raven, it's time to get this party blazing. Hallå och varmt tack, hur ska ni vara till Pappapodden?
Tack!
Ja, framförallt.
Ja, men idag är det du som är programledare och jag som gäst.
Kommer ihåg i början att vi hade det tydligt?
Det var ju tydligt att det inte skulle vara så.
Jo, men att för mig, med min anala hjärna, så var det viktigt att det var att vi körde varannan gång.
Ja, precis.
Att vem som hälsade välkommen.
Ja, då fanns det så här... Ja,
för att, men jag tror, att då, jag tror i och för sig att det var viktigt, för att då hade vi väldigt mycket den rollen att jag var programledare och du var gäst i alla andra grejer som vi gjorde ihop. Att då var det viktigt att markera.
Men idag gör jag gärna det. Jag är gärna
det. Okej. Men jag vill ju jag kan fråga dig en grej då. Det kan jag göra.
Ja.
För Jojo var hemma hos en kompis från förskolan häromdagen. Och sen så kom han hem och då berättade han något som jag inte riktigt fattade först. Men jag förstod sen att de hade det här heter Google Home?
Google Home, ja.
Och jag är ju, eftersom jag inte är en sån jätte-early adapter. Adapter? Adaptor? Adapter? Adapter, det är en sån här som man har.
Adapt.
Adaptor.
Eller adopt.
Adopt.
Ja, du fattar vad jag menar. Eller adapter.
Adapter är en sån här som man har i väggen.
Ja, men adapter skulle kunna vara också.
Adapter. Jag tror att det är adapter.
Jag tror adapter.
Jag tror att det är adapter.
Att man adaptar.
Ja. Skitsamma. Men jag är i alla fall en sen på bollen person.
Mm.
Jag var ju sen med platt-tv till exempel. Det köpte jag ju 2013.
När vi började hänga så hade ju du en tjock-tv.
Ja, 2014 kanske. 2013-14 köpte jag.
Jag var också sen med det, vilket innebar att vi köpte en platt-tv 2009.
Mm.
Det var sent.
Ja, och jag var då 4-5 år senare än det. Mm. Och sen, men sen gick ju allting med en gång att jag skaffade Apple TV. Och här plötsligt var jag ju i frontlinjen.
Men det var inte också så att ni hade en jävligt dyr och snygg tjock-tv?
Nej, den tjock-tvn som jag köpte när jag flyttade hemifrån. En med inbyggd VVOS. Den tvn hade vi. Skitsamma. Jo, men då hade de Google Home. Och då sa Jojo... Jag återberättar nu, såklart var han inte så här stringent. Eftersom han är 4,5. Men alltså, det var så roligt för att den här kompisen satte igång det hela tiden och började spela Pippi-låtar. Mm-hmm. Och hans mamma sa så att du får inte prata med Google. Och han bara hela tiden drog igång Google. Och då undrar jag, är det, alltså, vet du hur funkar det så? Kan man, om vi skulle skaffa Google Home, skulle liksom, det här blir ytterligare en grej att det helt plötsligt är så här, vi försöker köra lite skärmfritt här på morgonen, men sen så bara, Google, sätt på tvn! Google, sätt på...
Ja, det är klart.
Det är helt sjukt ju. Det har man ju ingen kontroll alls ju. Men det kan inte vara så enkelt. Det måste ju finnas några begränsningar.
Att man kanske kan bygga in begränsningar i systemet.
Ja, för det verkar ju skit.
Fatta, men vad är det som var frågan till
men fatta hur jobbigt det måste vara att ha att man när som helst hemma så sätter ens barn. Man måste väl säga, nej, du får inte prata med Google. Jag tyckte det verkade helt vidrigt.
Ja, jag tycker det låter roligt.
Ja, okej. Okay. Ja, du tycker det låter kul.
En grej som händer hela tiden nu, det är ju... Alltså du vet, det har varit mycket pappa titta på mig, pappa titta. Så är Iris jättemycket nu med olika videoklipp och sånt, filmklipp.
Vill visa?
Ja.
Oh, jag vet.
Och
sen så mannen för mitt huvud, titta då!
Ja, men det som är jobbigt är, de har ju ingen, jag vet inte om det är att jag börjar bli ålderssynt gubbe, men alltså att de stoppar upp saker lite för nära ögonen också.
Ja, men att det kommer, det är så in your face. Ja. Man är mycket fotbollsmål. Att det är så här, kolla det här målet, har du sett?
Men samtidigt så måste man ju verkligen värna om det där. Dels så är det ju så...
Ja, man ska inte slå hål i väggen då.
Nej, det ska man inte göra. Nej. Men dels så är det ju... En del klipp är ju verkligen svinbra. Eller roliga eller så. Som Iris visar.
Ja.
Inte alla.
Nej.
Det är det som är konstigt urval. Ibland är skit...
Ja, men barn har ju en väldigt intressant smak. Alltså, de kan ju... De kan ju ibland träffa en guldåder, men ibland kan de ju träffa bara sten och tycka att det är samma sak. Och man, de har liksom ingen känsla för kvalitet.
Men grejen är ju att det är ju ändå oerhört fint att Iris vill visa det för mig fortfarande. Snart kommer hon inte vilja visa ett skit för mig. Snart kommer hon tycka att det är obehagligt om jag ser hennes TikTok-grejer.
Ja, men det är hennes egna klipp hon visar. Eller är det andra?
Nej, det är ju andras mycket, men också sina egna. Men en annan grej som hände idag... Eller, jag har lite olika bryderier kring Ruts förskoleklass. En grej som hände som var jävligt jobbig i morse, var att jag det är så svårt. I början när barn började på förskolor och så där, då var det liksom att det var typ första gången, så att man verkligen såg till att lära sig alla namn. Nu tycker jag de byter så ofta, så att nu, jag var helt värdelös. Det har inte varit någon inskolning eller någonting nu på Iris Ruts nya ställen, utan de har bara kastats in där och jag har lärt mig kanske tre namn.
Ja, jag vet.
Typ
jag
ingenting. Förstår. Utan det är de som Rut har varit hemma hos, och jag har lärt mig hos någon personal liksom. Men jag har lärt mig ett namn, med Hava.
Mm.
Och då sa jag, hej Hava! Idag till en tjej. Och då var det en annan tjej med Mellanöstern-rötter. Och det blev så jävla jobbigt. Mm. Då vill man ju ha någon slags, vad heter det, TF, tolkningsförtärare. Min fru har Mellanöstern-utseende. Mm. Ja, fast Rut har blå ögon och blond. Och du också...
Och vad skulle det vara?
Nej, jag skojar. Nej,
jag blev alltså... roligt om du säger... Ja,
men jag vet, alltså jag har en så här...
Bror.
Ja, precis. Ja, men det var ju så jävla pinsamt. Och då hette hon typ... Säg att hon hette Diana.
Mm.
Sen gick vi in i ett annat rum och Rut sa, men det där är inte... För Rut kände på sig att det var någon Mellanöstern ihopklumpning. För hon blev liksom väldigt bekymrad så hon inte blev med sig fel till andra. Så hon bara, men det där är... Bla, bla, bla. Och sen så gick vi in i ett annat rum. Där var Hava. Jag bara, hej Hava! Jag blev så himla glad att träffa Hava. Sen kom den andra tjejen och jag bara, hej Diana. Bara, hon heter inte Diana, hon heter Radian. Alltså du vet så här, hon heter, det var inte så enkelt som att hon hette Diana utan men, något annat.
I det där läget... backa ut i rummet bara, var
ja,
tyst.
Ja, men en annan därifrån. Grej som är att imorgon har Rut crazy day på skolan. Det är sista dagen före novemberlovet.
Mm. Och då ska de kallas det för crazy day.
Ja, de ska bara liksom äta popcorn och kolla på film och ha pyjamas på sig.
Nice.
Och det här ytterligare jag kommer att tänka på det, för att det är ju jobbigt när Iris trycker upp skärmen i ansiktet och visar TikToks. Mm. Men samtidigt så är det så här, det är en liten tid som hon kommer fortsätta med det. Mm. Bäst att passa på.
Snart ligger man i någon grav och är död.
Ja. Mm. Och en annan sån sak är att Rut vill att jag ska ha pyjamas. Det är föräldrafika klockan 15 imorgon. Och då vill hon att vi ska ha, vi har ju likadana pyjamasar med julpyjamasar. Där det står ho ho ho, säger tomten. Mm. Och då vill Rut att jag ska ha den.
Mm.
Jag har ju känt att det kan inte vara meningen att föräldrar ska ha pyjamas på sig. Och då frågar jag dig då, ska jag ha föräldrar ha pyjamas? Och du skrattar dem skitmycket med personalen och säger, det ska de absolut inte. Men och sen så frågar du, vill du ändå att jag ska ha det liksom? Mm. Och det vill hon verkligen.
Mm.
Och personalen råkade höra det då och tyckte att det var en jättekul idé att jag skulle ha pyjamas. Men jag kommer för första gången träffa föräldrarna liksom, som är, du vet, någon slags övre medelklassmänniskor, som inte kommer ha pyjamas utan blanka skor och sånt där. Men samtidigt så är det ju hudet slits mellan att å ena sidan så, ja fy fan cringe att gå omkring i en tomte pyjamas.
Men det är klart som fan att du ska ha pyjamas.
Men å andra sidan så...
Det är klart att du ska ha pyjamas.
Varför? För... Du vill att jag ska skämma ut mig, för jag ser ju på det.
Nej,
du,
nej,
men du skrattar ju, du fnittrar ju åt det.
Ja, men jag tycker att det är så roligt att du hamnar i de här situationerna. För jag gör ju inte det.
Alltså,
det
är någonting... Varför gör du inte det? För barnen vill inte att du ska ha pyjamas.
Nej, men jag vet inte. Och det här leder in mig på en grej som jag ska prata om sen. Vilket är väl kanske gör att du är en härligare människa än jag. Att jag inte hamnar i den situationen. Mm. Men jag tror att någonstans tidigare så har jag liksom stoppat. Tidigare kedjan, så det kommer aldrig så långt så att det blir...
Du har slagit hål i dörren.
Ja, precis. Det är liksom, frågan har aldrig kommit upp på bordet ens. Nej, så att det blir liksom
en grej. Det finns någonting ändå tilltalande med att ha pyjamas.
Ja, men, jag tycker du ska ha det.
Men jag lanserade förut att vi ska... Vi har ju ett så här... Det är ju bra om vi är likadant, så man ser att vi hänger ihop ändå. Det är ju konstigt om jag kommer någon helt annan pyjamas, typ så här. Jag har ju någon så här tjusig berg-berg pyjamas i någon skjortmaterial.
Du kan komma som du såg på riktigt. Det är väl näck eller?
Nej, jag har kalsonger.
Du har kalsonger. Annars hade det varit kul om du hade pyjamaströja och körde
såna. Det pratade vi om förut. Alltså jag sov naken i podden Spindel, så var innan barnet blev lite äldre.
Ja, men vi har pratat om också din resa att du inte gör det längre. Nej. Så det kan vi lämna den här. Men Däremot så kan du ju ha den här Sven Wollter-looken och ha en pyjamaströja men sen så kalanka.
Ja. Nej, men jag lanserade förut och så, men snälla, kan vi skita i tomtepyjamasen och ha vår polan och pyret underställ, sån här blåvit randigt.
Mm.
Det är väl en bra kompromiss, eller? Att vi är likadana. Eller ska man köra tomtepyjamas?
Jag tycker tomtepyjamas.
Jag tycker det.
För att det är också så out of bounds. Eftersom det är ju Halloween, allhelgona, det är ganska långt till jul. Och ni kommer i...
Ja, men en stora skräck är väl att så här, oj, det där har den där pappan tänkt ut att de ska ha.
Ja.
Då blir det ju jävligt pinsamt.
Ja, fast det är väl en risk du får ta. Eller även det.
Jag tycker... Kan du tänka dig obekväm det kommer vara?
Ja. Jag tycker du ska ha pyjamas. Jag tycker det är roligt med... Li är ju helt, apropå det här med de klut, så det är mycket Halloween nu.
Ja, det är det.
Och när jag kom och hämtade Jojo häromdagen, det var inte jag som hade lämnat, då sprang Jojo runt med en blodig yxa på gården. och då
får de ha det?
Nej, men det tänker jag att de inte får. Nej, så jag frågade det på föräldramötet. Vi har föräldramötet igår, vilket var ganska roligt. För att då var det som att... Jag frågade om det var okej att mitt barn gjorde grejer. Alltså såhär, ja, när jag hämtade Jojo igår, du sprang här runt med en blodig yxa. Ska det vara på det viset? Alltså som att jag stod utanför min egen familj. Alltså får han det?
Ja.
Det var Lisa som lämnade.
Vad ska jag säga till min fru?
Ja, vad ska jag säga till min fru? Och då var det väl såhär, folk tyckte väl att det var ganska olämpligt. Ja, så att då hälsade jag Lide. Att...
Ja, men överhuvudtaget, alltså för att det finns ju fler nivåer olämpligt. För barn ska ju inte ha pinnar och tillhyggen och sånt där.
Nej.
Och kanske särskilt inte då.
Och man ska inte heller ta med leksaker väl?
Nej, det får man inte heller.
Nej. Så det här var ju många grejer. Det här var liksom tillhygge som dessutom var blodigt. Och så var det...
Hon var gränslös, hon är min fru.
Ja, hon är ju lite galen alltså.
Men skulle hon kunna ta på sig pyjamas då på Crazy Day?
Alltså, det tror jag verkligen att hon skulle göra.
Ja, men jag ska fan göra det. Jag ska göra det.
Mm.
Det kommer vara jobbigt, men jag ska göra det. För att det är också njutbart. Alltså Rut, det är liksom så här, förstå den grejen. Rut vill att jag ska ha pyjamas.
Det är ju det som är själva grejen. Om det hade varit tvärtom,
ja.
Då hade det varit konstigt. Men här kommer ju från Rut. Jag har en fråga till dig också sen.
Det skulle du verkligen få ställa. Nej, men det är mycket med mig och Rut nu. Hon har börjat hänga med en tjej som heter Gunn. Och Gunn vill att jag ska leka med henne.
Vilket jävla farmorsgäng. Rut och Gunn.
Ja, min faster heter ju Gunn för övrigt.
Perfekt. Jan Myrdals hustru.
Just det.
Alltså den som han var ihop med länge.
Kessle.
Mm.
Sånt ska man inte veta väl.
Gunn Kessle. Jo, det ska man veta. Men hon hade ju typ bara en lunga. Hon hade TBC. Det är också viktigt.
Det är viktigt.
Det är ändå sjukt med TBC. Att det verkligen är typ inte så länge sedan.
Ja, det är sjukt. Och en annan sjuk grej, det är att Jan Myrdal har skrivit så jävla fina romaner.
Mm.
Men en så himla yxig och konstig politisk tänkare och person.
Som Peter Hanke.
Ja, precis.
Mm. Ska man särskilja...
Ja, det ska man såklart. Men har du läst Majen kärlek?
Ja, jag har läst alla de där själv.
Ja, men det är ju svårt, för han är ju så mycket sin person och sin politiska person.
Liksom. Fast om man läser de här tonårspubertet och allt de där, de kan man ju läsa utan att...
Han inte läst dem.
De kan läsa utan att tänka på honom.
Ja, men i alla fall så har... Alltså,
apropå det sista, apropå den, har du sett, den kommer jag klippa in nu. Har du sett den när Måns Herngren, gamla satiriska programmet, när han har klippt in sig själv och gör en intervju med Jan Myrdal. Fast det är liksom ihopklippt. Så säger han så här: ska du visa ditt bibliotek? Och så säger han så här: pornografi? Det är våldspornografi? Och det är bara som att hela, för att han har ju typ världens största pornografisamling.
Nej, det har jag missat.
Ja, det är väldigt roligt. Här kommer den.
Gun brukar vara här.
Nej, men det här kommer den.
Där.
Nå, Jan, kan du berätta vad vi har här?
Pornografi. Våldspornografi.
Ja, det är roligt, gissar jag.
Ja, det var jättekul.
Gun tycker det är jävligt kul att leka med mig. Så att jag håller på att kittla henne. Hon ville ha kittelstraff. Kasta henne i sängen och kittla henne så mycket jag kan och sånt där. Och det här är jävligt bra för att Rut tycker ju att det är kul att jag leker med dem, men hon blir jävligt svartsjuk. Så Rut kräver ju så här, hon tycker så här: ja, lek med oss, men lek hela tiden mer med mig. Visa tydligt att jag är ditt älskade barn. Så igår när jag skulle gå hemifrån, för jag skulle sista tillfället med den här Ann och min löpargrupp, skulle jag sticka iväg, då sa jag: nu Rut, ska du få en stor hejdå-kram. Och då brukar väl hon ibland inte ens vilja kramas. Men hon ville ha en stor hejdå-kram. Då ville Gun ha en stor hejdå-kram. Då kramade jag Gun stort. Och då ville ju Rut ha en liksom tredubbel maxad superkram. Så det är som att Gun måste ju hänga hos oss hela tiden, för jag får så mycket, mycket kärlek då. Har du någon sån motsvarande?
Nej, till gud, det här är så långt ifrån mig. Jag vet inte ens om jag var länge sedan. Jo, igår, i morse så hjälpte jag Jojo. Han hittade någon Lasse-Maja-spel i vårt spelskåp som jag inte visste att vi hade ens. Så då satte jag upp lite pjäser.
Det var ju ingen kompis till Jojo.
Nej, men jag började tänka en kedja. Så här, när lekte jag senast med något av barnen?
Okay.
Men jag tänkte bara en fråga till dig som är... Du har fått en del kritik på Instagram för du pratade förra veckan om att du skulle göra roligt. Annika Leone av ditt hem. Det har ju gått sådär, måste man säga.
Ja, men det var väl lite stökig bild.
Det var ju någon sponsrad städgrej typ.
Ja, men ja,
det var inte lite, så mycket Annika Leone.
Det var lite messy.
För att Annika Leone, om hon skulle vara sponsrad av något typ motsvarande underkläder där hon skulle visa upp verkligheten, då skulle hon visa upp en verklig bild. Det var ju inte en jättestökig bild.
Men du
bild.
Ser, det är lite klädhöga vi ser upp den här för dig nu. Och du ser en Ikea-pall och liksom.
Det är ju sån jävla idyll.
Och sen också att jag lyssnar inte på mitt barn för jag brusreducerande hörlurar.
Det där är inte alls...
Nej, det är sant. Nej, kritiken är berättigad. Ja.
Mer Annika Leone i
ditt hem. Det är sant.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska jag berätta historien om hur det gick till att vi helt plötsligt är hundägare i min familj?
Vill du höra den? Ja, det vill jag förstås.
Vill du höra den historien?
Ja.
Det
är roligt innan du berättade att du är så hemlighetsfull. Ja, jag har ju aldrig lyckats vara det. Men igår la du upp Insta stories där du går omkring och ser kär ut och har en hund plötsligt. Ja. Du har ju inte skrivit ingenstans vad det är för hund eller varför du går omkring med en hund eller.
Nej, men det är ju också för att jag,
många kanske till och med skulle lägga upp på stor Instagram en post. Titta, jag har en hund.
Ja, men jag tycker sånt här är så jag har ju
sluta med sociala medier.
Nej, men jag det kan jag ju inte göra, men jag har ju sån fladdrig inställning till det. Och Lila upp en jättegullig bild när det bara var typ Logan som hunden heter. Jag ska berätta allt om det här om en liten stund. Med ett hjärta. Och då tänkte jag...
Men det är också lite så där. Jag vill inte berätta.
Men hon är ju det känns ändå som att det är väldigt tydligt Li. Alltså det är hennes stil. Typ. Jag känner att jag har liksom ingen riktig stil.
Det är att du vill berätta, men ska jag verkligen
berätta? Nej, min stil är så här att jag glömmer bort. Och så bara, just det. För när jag såg Lis bild, så bara, jag vill också lägga upp någonting. Och då la jag upp, men så har jag ingen aning om vad jag ska skriva.
Och så men det var då du la upp den där Insta-story?
Ja, och då orkar jag inte ens skriva någonting. Så bara, då slänger jag upp något bara.
Men nu
kan jag ju berätta. Så jag kan hänvisa alla lyssnare, eller alla Instagram som har DMat mig och frågat om det här. Så här är det, Li har ju ganska länge, eller hur långt ska jag tillbaka ska gå? Jo, Manne, det fanns en läshund, känner du till det?
Ja, mycket väl. Jag har läst om läshundar, grejen med dem, deras förtjänst är att de är icke-värderande. Så de reagerar inte på att man stakar sig när man läser eller sådär, utan de är en jättebra mysig publik som lyssnar lika bra oavsett hur bra eller dåligt du läser.
Ja, och då var det så att på Mannes förra skola, då hade specialpedagogen hade en det var ju mer
en läshund. Hundarna går ju en utbildning för att bli läshundar.
Ja, och den här var ju då med i skolan ibland, och vissa elever fick vara med hunden. Men det var framförallt elever som hade läs- och skrivsvårigheter och sådana andra olika saker, och det har ju inte Manne.
Nej.
Så han fick ju liksom bara träffa den här hunden kanske två gånger. Men har ju alltid tyckt väldigt mycket om hundar. Inte när han var liten, då var han rädd för hundar. Mm. Alltså när han var pyttis. Men han blir liksom lugn runt hundar också. Alltså han blir, det är som att någonting landar i honom. Så att Li och våran kompis Digge har ju haft en kampanj om att vi ska skaffa hund. Och jag har ju... Alltså jag
har
riktigt...
du och Martin sagt då? Martin är...
Nej, han har inte varit med i den diskussionen. Det är mer att Li har pepprat hemma och att Digga skickat olika sms typ. Och jag, för mig har det varit helt så här otänkbart. Alltså det har varit så här... Det har känts så här...
Så gör man bara inte.
Nej, precis så. Alltså lite som att så här... den här gamla sketchen som jag nu inte... Jag orkar inte lägga upp en till sketch. Men när Robert Gustafsson håller på och dricker klorin och... i Glenn Killing manegen. Ska du klippa dig tunga med saxen? Säger Glenn Killing. Ja, typ så sjukt. Man kan inte klippa sig. Nej, det kan man inte. Man kan inte klippa sig tunga med saxen. Man kan inte skaffa hund. För jag är ju, vi hade ju hund när jag var liten. Jag tänkte bara på allt praktiskt och allt jobbigt och hur svårt
det är. Det är ju mycket som fan. Alltså,
ja.
Jag har ju en kort passus och inte så liksom peppande, men jag har ju en lillasyra som är galen i hundar. Min lillasyster hade ju massa olika problem med sig själv i tonåren, och det var hundar som var det enda som fick henne att må bra. Och det gjorde att hon började på hundgymnasiet och har jobbat med hundar.
Alltså det är gymnasiet, det är inte ett gymnasium för hundar, utan
nej,
det är,
precis, nej. Och jag brukar föreläsa det varje år. Ligger i Liljeholmen, där gick hon, och sen så har hon jobbat med hundar på hundar och sådär. Sen har hon också hund, och det är en jättegullig mysig hund som heter Boss. Men hon känner så här, han börjar bli rätt gammal och det är nog inte läge att ersätta honom när han dör sen, för att det är så mäckigt på att veta vem den hunden ska vara.
Men hon är ju också av, hur gammal är hennes yngsta nu?
2 år.
Precis. Och är ju kanske i ett annat skede. Jag tänker att jag kanske är i ett annat skede.
Mm.
Alltså hon är skitsamma. Ja. För att jag, när jag började rada upp alla sådana där nackdelar.
Eller som Agnes Lo, Åkerlind, min kompis, som har en hund som heter Bosse.
Just det.
Sån här hemlös irländsk hund. Och som alltid på Facebook efterlysningar. Vem kan ta Bosse?
Precis.
Sånt tänker jag på.
Ja, och det är också, man måste gå upp tidigt. Mm. Alltså de måste ju rastas. Alltså det är liksom, det är ju inte att man kan så här nu...
Förlåt, han heter Bo, han heter inte Bosse.
Ja, fast han kallas för Bosse.
Gör han det?
Ja, för det kommer jag ihåg när jag har träffat dem, att hon har sagt Bosse. Han har ju varit gäst i Nisses fredag, till exempel. Ja, då i alla fall så för mig har det liksom varit så här otänkbart. Alltså jag har inte ens så här tänkt att det är en grej som är på riktigt, utan jag bara såhär, nej men det kommer inte hända liksom. Och sen helt plötsligt så var det för några veckor, och det här säger en del om mig själv tänker jag, men jag kommer till det också. Sen för några veckor, för typ 2 veckor sedan, så då skickade Li ett mail med typ så här: nu kommer han. För hon har, och det här har jag liksom inte riktigt uppfattat, alltså hon har tydligen siktat in sig på en viss hund som har...
Alltså ett specifikt exemplar, inte
som hon har följt på ett företag, eller vad heter det, en organisation som heter Hundrondellen. Som bodde på något hundhem motsvarande i Malaga.
Det här är ju någonting som...
verkligen är någonting som Iris vill visa, men som vi tittar på hela familjen efter Iris rekommendation, det är ju Bagges hemlösa hundar. Det vill jag tipsa om. Jag har gjort många gånger också. Det är ju Anders Bagge som hänger på hundhemmet och träffar just såna hemlösa hundar som man försöker slussa ut och hitta ägare till. Så här. Mycket starkt program om hemlösa hundar. Kan du kolla på med familjen?
Ja.
Och med Logan.
Det ska jag göra. Ja, men då i alla fall så... Och sen så... Och då, det var ett mejl bland många andra som jag bara liksom ignorerade, för jag tänkte jag tänkte inte mer på det. Men sen på kvällen så började hon prata om det här, och då förstod jag helt plötsligt, alltså gud, hon vill verkligen det här.
Mm.
Alltså det var inte så här, det här är inte bara någon diffus...
Vad hade du sagt då när hon hade frågat så här, kan vi göra det här?
Nej, men jag bara liksom, jag har haft hund, jag växte upp, jag vet hur jobbigt det är så här. Men det har liksom aldrig varit, jag har aldrig uppfattat att det är så här skarpt läge, förstår du, utan det är mer så här diffus diskussion om att säga, men hund kan man väl skaffa någon gång kanske, men inte just nu. Alltså lite som, jag kommer ihåg när du, jag och Sagda Martin någon gång käkade middag och vi började prata om, ni började drömma om att bo på landet och ha Range Rover och massa hundar och massa barn och sådär. Alltså lite så den bilden har haft. Men då förstod jag plötsligt att Li menade allvar på riktigt, och då nästan bröt jag ihop. Oj. Alltså såhär, för att jag såhär, gud, hon vill verkligen någonting som jag verkligen inte vill. Och såhär, hur ska det här, vad händer nu? Alltså det var liksom och det,
men hur yttrade sig ditt sammanbrott?
Alltså att vi satt vid middagen och barnen hade gått och jag liksom, men sjönk ihop. Alltså det var som att luften gick ur mig lite grann, förstår du? Att jag bara såhär, vad händer nu? Hon vill ha hund. Jag vill ju inte ha hund. Nu hur ska allt bli? Ska vi skilja oss nu? För att hon vill ha... Alltså, det var liksom så här... Mm.
Men det var en dealbreaker för henne.
Ja, men det helt plötsligt så började jag tänka i de banorna. Tänk om det är det. För att hon var så himla enträgen. På sitt lite mer lågmälda vis. Mm. Alltså, hon är ju inte så här... Fan i helvete! Utan hon bara... borrar sig in på något sätt.
Mm.
Ja. Hur som helst, dagen efter så... Jag hade ett långt snack med min pappa för att, då om det här liksom. Och då när jag började prata med honom,
och de har precis skaffat hund.
De har precis skaffat hund, men det var inte riktigt det vi pratade om, alltså att just att de har skaffat hund, utan det var mer hela den här, bara jag pratade av mig, och då märkte jag när jag pratade med honom hur någonting förändrades i mig och hur jag kände så här, liksom, varför vill jag inte ha hund? Alltså så här, vad är varför säger jag nej? Varför säger jag nej till det här? Och då, jag kunde inte komma på något vettigt svar på det. Så att då bara bestämde jag för att säga ja till hund. Och och det var ju helt plötsligt så blev det ju jättemysigt. Och jättehärligt allting. Och vi hade någonting att se fram emot.
Mm.
Och vi liksom kunde berätta för barnen. Det blev något positivt hemma. Det blev liksom...
Men då var det... Det ni har berättat för barnen är, så det gäller att man inte lyssnar på det, för ni har sagt att det är en månad, för det är en typ en testprovmånad.
Ja, och det är det ju faktiskt. Ja. Alltså, jag menar, jag tror att vi liksom redan nu, det har antytts att, jag menar, att om det funkar så finns det ju möjlighet att behålla den. Men jag menar, det ska ju bygga på att det funkar. Så att säga. Men det, visst, det är, våran grej är ju så här, som vi är just nu så är vissa jourhem åt den.
Det är att de blir inte jätteglada på hundrondellen eller hundar utan hem eller liknande etablissemang om man skickar tillbaka hunden.
Nej, men det kommer vi inte göra. Och det är inte alltså uttalat att vi ska adoptera den.
Nej.
Utan än så länge så är vi jourhem.
Okay.
Och det är liksom, den är liksom inte registrerad på oss på något sätt. Och
nej,
de sköter alla försäkringar, de har allting sånt annat. Nu är vi bara ett jourhem, så att säga. Men när det är jourhem, då är det så här att då ska man kunna ta emot folk som kommer att träffa den och hit och dit. Men som det, så själva dealen är lite grann att om hunden mår bra och allting funkar så kommer det liksom, så kommer vi vara de som adopterar den, så att säga.
Och ni fick Logan igår?
Ja, och där, då fick vi Logan igår. Men det jag vill pausa vid det där, vi där och säga ja.
Mm.
Alltså, och att jag har ju liksom aldrig riktigt tänkt på mig själv som en person som säger nej till massa grejer.
Nej.
Jag har inte haft det som självbild, utan jag tycker att jag har levt ett liv där jag faktiskt har sagt ja och varit ganska crazy och tänkt utanför boxen. Men många grejer har jag faktiskt sagt nej till.
Vad är det då?
Ja, men till exempel när Li för 10 år sedan började prata om att vi ska vi inte titta på och liksom kanske köpa något radhus eller någonting. Att jag så här, du vet, att jag kategoriskt bara nej, det är ingenting för mig. Alltså, liksom, och sen inte ens tänkt igenom det, utan bara avfärdat det.
Varför
förstår
var
du?
Det ingenting för det?
Nej, men det är inte riktigt det jag kan svara på. Och nej, det är det som är intressant här, när jag nu faktiskt...
Ja, det är jätteintressant. Kan du komma på något mer?
Som jag sagt nej till? Ja. Det finns väl... Nej, jag kan inte komma på något på rak arm.
Men... Jag har bara sagt nej till en sak, tror jag. Fast sen sa jag ja till sen. Och det var att flytta utomlands.
Ja, just det. Men det blev inget.
Nej, det blev inget.
Nej, men du... Ja, precis.
Men jag sa ja.
Jag ska tänka om jag kommer på några fler grejer. Mm. Men jag... Det är väl ofta liksom att det är inte som att när Liv föreslår saker att jag bara yeah! Utan det är oftast liksom att man har ett motstånd.
Ja, men herregud, så är det ju alltså, rensa ett förråd eller åka
ja,
till
men,
IKEA.
Men det är ju en annan grej.
Då känner jag mig jätteavståndstagen.
Ja, men det är väl så här, kan du gå ut med soporna? Först bara bröt jag ihop och bara nej. Sen bara valde jag ja. Och så gick jag ut med soporna. Och sen så, det är inte det jag pratar om. Jag pratar om mer liksom...
Livsomvälvande saker.
Jo, men så här stora... jag tror kanske så här att, jag, att på ett sätt så är det som att jag någonstans tänker mig att jag lever i liksom nästan som en krigssituation där man lever dag för dag. Det finns inga större bågar och då är det svårare att säga ja till saker som är på lite längre sikt, utan man tänker så här, man tänker att varje dag, okej, nu ska jag lösa den här dagen. Och sen så går jag lägga mig på kvällen och så bara, ah, jag klarade den här dagen. Men att tänka lite längre, det blir svårt liksom. Det är väl det. Och hund är ju att tänka lite längre. Jag har redan börjat tänka på när han ska dö. Vilket ju är, jag menar, han är 2 år nu.
Men kanske om 12 år.
Ja, men om 10-12 år. Och så här, gammal Jojo är då och hur hemskt det kommer vara. Det kommer ju vara skitjobbigt.
Det som är hemskt att du kommer vara rätt gammal också.
Ja. Jag kommer ju vara i 50-årsåldern. Hur som helst.
Speciellt det blir.
Men ja, och då så nu har jag sagt ja och nu har vi en hund. Mm. Och det känns ju helt underbart bara. Och han, och sen så är det ju så här också att han har ju inga som helst likheter med de hundarna som jag växte upp med.
Nej.
För det var ju galna såna fågelhundar som bara och som var överallt och dreglade och
Forste.
Hoppade.
Eller vad var det för slags?
Nej, springspaniel.
Mm.
Och den här är ju, det är ju ingen som riktigt vet vad det är för ras. Den är väldigt lik en hundras som heter Podenco Maneto, som är någon slags konstig, jag känner inte till att det är med hundar, men det kanske du känner till. Den är inte riktigt godkänd som ras av alla instanser, står det i den här texten om den. Så,
det är en inofficiell hundras.
Ja, på något vis. Och den kallas för pariahund, kallas det också för, vilket låter lite hemskt. Men det är så här, lite så här vildhundsaktigt, typ så här dingo och sådana där. För samtidigt som det står att det är typ en kaninhund. Men den är ganska lik den i alla fall. Och den kommer just från södra Spanien.
Ibiza.
Ja, i de trakterna där. Så att, jo, men det som är hemma nu så är den ju... Den har ju inte liksom gjort något väsen av sig överhuvudtaget. Den har ju liksom hittat sitt hörn i soffan och där sitter den. Och sen så kommer man nära, då hoppar den bort. Och sen så,
den är lite rädd för er.
Ja, och sen så, men sen så när man sätter sig i soffan, då hoppar den upp igen och sätter sig.
Men hur tar barnen det då? Vill inte de ha liksom väldigt på den?
Nej, men man är, som sagt, han blir väldigt lugn av hundar. Så att han är ju väldigt förstående och mysig. Och Jojo däremot, det är väldigt roligt. För Jojo är ju rädd för hunden. Och hunden är rädd för Jojo. Vilket gör att när Jojo kommer nära... Och han hoppar upp och springer iväg. Då springer Jojo iväg och springer han iväg. Så det är väldigt kul. Det är som en magnet som är vänd åt fel håll. Väldigt gulligt. Men ja, så att nu har vi haft hund i 2 dagar. Och det känns jättebra. Det känns som
och
en
resa.
Och
den kommer följa med polisjobb?
Ja, inte alltid. Ibland. Alltså, hon får ha hund på jobbet. Så att den kommer att vara där.
Men sen
så
ja, vi... fan, jag tror det kanske Emma Frans eller någon sån där rolig person. Som skrev så här. Någonting om... Det finns ingenting större... En kärleken som män som sa nej till hund för att det är för jobbigt att ha hund känner till sina hundar.
Ja, på riktigt? Är det någon som sagt det?
Ja, det är ett uttryck. Alltså, hon skrev om det. Min pappa var ju så. De skaffade ju hund sent för att vi är allergiska hela gänget liksom. Men när jag precis hade gått ut gymnasiet tror jag de skaffade hund först. När jag var liksom, nu har de haft hund i typ 17 år. Massa hundar. Men det var när jag var strax 20 som de började med hund. De hade det också innan jag föddes. Men då var det liksom en familjediskussion. Pappa bara, nej, nej, nej. Jag vet, ni kommer vilja att jag går ut med den här hunden. Det kommer bli jag som får ta ansvar. Nej, 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 nej. Klassisk papparoll. Och också klarsynt. För att han fick ju gå ut med den jättemycket. Men det bandet som han och den hunden fick. Först hade vi en för sig som hette Smilla som dog efter ett år. För hon hade några livmoderproblem medfött. Sen fick vi en som heter Sari. Och pappa och Sari var så sjukt tajta. Så till den grad att Sari, som var en ungersk vallhund, sån här enmanshund, hon hatade oss och tyckte att hon var, det var hon och pappa.
Mm.
Och de var liksom högst upp i hierarkin. Så ingen fick hantera henne utan pappa.
Okay.
Och
knepigt.
Hon fick flytta till Boden sen, för det blev för knepigt. Mm. Precis, pappa stora Sari. Men, ja, men han, alltså, och också mycket, många män som inte har varken fått eller gett tillräckligt mycket kärlek, men som när de får de här hundarna som de har sagt nej till, så vågar de, det är liksom som att någonting öppnas inom dem som gör att plötsligt kan de ge och få en massa kärlek som de har varit svältfödda på hela sina liv.
Det måste ju vara och där är väl jag då, men jag har ju upplevt ändå varit lite mer öppen innan. Ja. Men visst, det finns ju någonting i det där. Det finns något i också att man, alltså en lärdom som jag tar med mig är väl så här att alltså så här rationalitet och så här logik, alltså i livets resa nu, på olika lärdomar som jag lär mig som jag sen inte kommer ha någon nytta av eftersom jag kommer dö, men som man ändå kan ta med sig liksom under livet när man utvecklas. Det är ju att alltså rationalitet och logik är liksom inte alltid svaret på alla frågor. Och det tycker jag liksom, det är ju vi lever i ett patriarkat, och det här som du beskriver, alltså hur din pappa var och hur jag kände, om man nu sätter upp det på on a larger scale på samhället, så är det ju ett samhälle som är lite för rationellt och lite för logiskt, alltså uppbyggt. Och jag tror att vi alla skulle må bra av att implementera lite mer det löser sig, och hela den här kärleksaspekten, att man liksom kan inte visualisera det nästan framför sig. Och där tänker jag, det här går ju, jag tänker på allting idag med såna här inom hemtjänst och inom vården, allt det här olika hur man tänker kring alla såna här saker.
Men jag tror det är starkt också om man har liksom tonårsbarn som när man kommer hem så bara, så tittar de lite äcklat på en och går till sitt rum och stänger dörren lite bryskt. Att om man har det gånger fem, eftersom man har fem barn, skaffa en hund som blir helt jävla token när du kommer av glädje. Det är väldigt starkt.
Ja.
Tips.
Får hoppas att Logan blir det. För än så länge så springer han ju undan när man kommer.
Han är det där tonårsbarnet innan den har fått tonårsbarn.
Ja.
Det är motsatt liksom.
Jag har fortfarande inte sett honom vifta på svansen. Mest öronen vikta bakåt.
Jag antar att vi får en rapport om vecka.
Ja. Men jag ska säga det. Alltså apropå småman i småbarnsfäller. Han har kissat. Han har inte kissat inne. Han har kissat ute. Och idag bajsar han också. När jag är ute. Så det känns ju som att, och han har ätit sina liksom portioner.
Det där är ju skönt eftersom du har en son som bara vill bajsa i blöja.
Ja, precis. Det hade ju varit jobbigt att om jag hade en till som jag höll på med det. Ja, så nu har vi Logan, som han då heter, från det här hundhemmet. Och det kommer man fortsätta heta. Det är ganska gulligt namn.
Vet du, Nisse, jag vill prata mer om dig. För det händer så mycket spännande i ditt liv.
Ja, kul.
Och gissa vad jag vill prata om. Jag tror du vet.
Alltså jag tror att det har väl med tävling att göra.
Tävling? Ja. För jag har funderat väldigt mycket på tävling.
Ja.
Och berätta. Ska jag berätta? Du ska berätta, inte om mig, utan om du har fattat ett beslut kring tävling.
Ja, alltså du menar, tänker på tennisen?
Ja.
Ja. Nej, men jag har slutat, jag har sagt upp mig från den här, min gruppspel i tennis som jag har spelat.
Du har spelat i något slags seriesystem som har gått väldigt bra för dig. Och det var också ett stort steg du tog eftersom du inte har
tävlat.
Gud, en kråka som är samma färgteckning som en skata, den är vit och svart.
Den är grå och svart.
I princip vit är det grå. Det är otroligt.
Nej, det är inte sant. Den är grå och svart.
Nej.
Ja, fortsätt.
Förlåt. Jag tyckte det var otroligt med den där kråkan.
Men jag kan säga till alla er, alltså just nu fick jag ju bevittna ett sånt där mannemoment när han upplever någon sån naturupplevelse, och det här var verkligen inte sant, för den var gråsvart.
Mini parentes, vi var på väg någonstans, vet du fan var, här en veckan. Jag skulle till Kolmården, det var vackert ljus, Sara körde bil och kom bara, barn, titta upp från era iPads, det är magiskt ljus, åh, vad det är vackert, åh, kolla dimman, och kolla solen, och jag bara, gud, ta det lugnt, jag är på en motorväg.
Och då blir, precis, du kan ju inte dela med någon annan då.
Jag förstod hur jobbig jag måste vara. Mm. Men nu var det inte att det var vackert, det var bara att det var väldigt speciell färg.
Fast den var ju gråsvart.
Nej, det var den inte.
Skitsamma. Ja, vad vill du säga nu?
Nej, jag vill prata om det här. Ja, men precis. Du har spelat i 2,5 år och ofta har det varit kul, ibland har det varit sur. Men nu drar du ur tävlandet.
Just det. Ja, nej, men för det har ju gått ganska bra för mig och jag har haft det kul och jag har känt att jag har varit utvecklad. Ibland har jag varit...
Och det var väl en sån grej där du sa ja? Även om det var du själv som ställde frågan, men du hade sagt nej. Och sen sa du ja.
Mm, verkligen. Det var ju en sån grej som jag verkligen har bävat inför. Alltså att tävla i tennis.
Ja.
Och sen nu, men nu har jag förlorat 4 matcher i rad och det är inte bara för att jag har förlorat som jag väljer att lägga ner, utan det är på sättet jag har förlorat och på hur jag har känt att jag har blivit så här deppig av förlusterna och att jag har känt att jag kan inte under matchernas gång liksom, jag har kommit in i en sån jävla förlorarcirkel bara.
Mm.
Och då känner jag att då skiter jag i det. Alltså då säger jag nej. Då stänger jag den dörren.
Ja, och det kan man väl verkligen förstå, för att du tjänar inte pengar på att spela tennis. Det är inte ditt jobb eller sådär.
Nej, förlorar ju pengar på det.
Precis, och då blir det ju rätt jobbigt att först förlora pengar och sen gå hem och vara ledsen och arg.
Ja.
Men sen så berättar du blir ingen så här jättemysig person.
Nej, alltså på banan, nej. Nej, men det här har jag ju berättat tidigare ju. Det har jag berättat för länge sedan. Att jag spelade tennis och levde rövare på planen. Mm. Och sen så slutade det med att jag nästan hamnade i bråk med en kille på en angränsande bana. För att jag skrek könsord och han var där med sin dotter och spelade och kom och ville bli typ spöa mig.
Mm.
För det tyckte han var så man skulle lösa den situationen.
Mm.
Och då bara bestämde jag mig för att hålla käften på banan. Och sen så har jag gjort det. Och det funkar ganska bra. Men jag menar, jag är fortfarande väldigt... Jag kan bli väldigt arg.
Du
när
ångrar
det inte...
av någonting.
Ja,
alltså, jag såg ju det en gång när vi spelade med Pim Pim. Han är ju rätt känd tennisspelare.
Ja.
Dock pensionerad. Men Pim Pim Johansson.
Ja.
Södertälje.
Ja, och han är ju känd som en av världens genom tiderna bästa servare.
Ja, och han ville ställa om din serv lite grann. Mm. Och då blev du ända in i helvete förbannad, minns jag. Det här var för ett år sedan.
Ja. Ja, nej, men det,
i Janne Lundqvist-hallen.
Nej, men det tar ju fram någonting i mig. Alltså något liksom konstigt. Och det kan man ju se på alla tennisspelare. Alltså att folk är ju märkliga på banan. Alltså proffsen pratar jag om.
Man blir konstig av tennis, eller?
Men det är ju deras jobb.
Ja, precis.
Alltså de tjänar ju, jag menar,
bra med pengar.
De tjänar ju jättebra med pengar. Mm. Och det är liksom sådär. Och då har jag ju tänkt att jag vill ju spela för att det är kul. Men då när jag kommit in i den här florarcirkeln och det är inte känns roligt att spela matcher, då ska man ju, då tänker jag, då skiter jag i det. Och så får jag, ska ju fortsätta träna tennis, för det tycker jag är asroligt.
Jag tycker det är klokt. Jag tänkte på det jättemycket på egen del, eftersom jag har ju typ mer och mer hållit på med idrott. Har du märkt det?
Nej.
Nej. I alla fall så är det så att jag är en person som aldrig varit intresserad av idrott, men nu har jag börjat utöva en massa idrott. Till exempel, det ska jag inte prata så mycket om, men jag sprang distriktsmästerskapet i öppet DM i Uppland tid som heter banlöpning.
Mm.
Och då blir det ju, det är speciellt, man tävlar mot sig själv, men samtidigt så är det ju folk som så här, den där vill jag springa om och den där vill jag springa om.
Men man startar samtidigt, alltså det är massstart, ja. Så att säga, det är inte att man springer.
Och då gjorde ju jag, det var ju John Kingstedt som harade mig, och han gjorde ju en smart grej, vi la oss längst bak.
Mm.
Och vi var också, eller jag var sämst i det hitet på pappret. Men sen så plockade vi 10 ryggar. Ja. Så det var ju väldigt positiv upplevelse så. Men, och då får man ju lite kraft av att plocka de där ryggarna. Men jag har tänkt på det för att jag ska springa Valencia Marathon den 1 december. Och då har jag redan tänkt på, för att nu har jag överträffat mig själv jättemycket. Jag hade ett mål för Valencia som så här, ja men gud, det där är alldeles, alldeles för snällt mål.
Mm.
Men skaffar jag till mål, ett nytt mål, så bara, är det där nog också för snällt? Ja, för att jag har
utvecklats. Men vad är ditt mål nu då?
Ja, men,
det är en hel vanlig mara.
Ja, ja men det är sub 3:15.
Ah,
och nu har det blivit så att enligt tabeller och sånt så är även det ett snällt mål. Så. Men, och då har jag tänkt på det, att det är så lätt att jag åker dit. Det kan hända vad som helst, för ett maraton, jag får kramp, jag blir trött.
Det fick du ju senast.
Ja, det fick jag.
Fick du kramp efter 16 kilometer?
Det var sjukt. Och sen så skulle det kunna hända då att jag kommer in på 3:21, eller ja, 3:16, 3:17. Uh-huh. Och så blir jag då jättebesviken. Gud, vad tråkigt att jag sprang så här. Och jag har bestämt mig den innanför. Så får det ju inte gå till.
Nej.
Jag kan inte så här vara en medioker motionär som betalar dyra pengar för en nöjesresa till Valencia. att jag ska springa ett lopp som jag har hört massa gott om, gå i mål och sen vara nedstämd. Mm. Alltså det funkar inte. Då kan man ju inte, utan enda sättet att det ska vara försvarbart, det är ju att jag åker till Valencia, jag tränar innan för en viss tid, och det gör att jag höjer mig, att jag tränar för det här målet. Men när jag kommer dit så blir jag glad, jag gör mitt bästa, men jag blir glad oavsett hur det går. Alltså jag måste bli det, för att det funkar inte annars. Det är annorlunda. John kommer följa med. Han har träningsbidrag, och om han inte springer bra så kanske han förlorar det liksom. Då är det ju så här, ja, det är pengar som står på spel och det är hans jobb. Då kan man väl få unna sig att vara fett förbannad.
Fast det känns ju märkligt att man kan inte bestämma över sin kropp. Alltså du kan inte bestämma, alltså,
tror att man kan bestämma mindset innan. Alltså att så här...
Jo, det kanske du kan göra, men blir du besviken, vad ska du göra då? Nej, nu blir ju det här, jag bestämde att jag inte skulle bli det.
Ja, men då har man ju redan ett förhållningssätt. Gud, fan vad härligt. Jag sprang så här långt och jag ska äta paella som kommer från Valencia. Och fan, jag sprang jättelångt och jag tog förmodligen ut mycket. Jag kommer ju vara trött liksom. Det var ju jättebra jobbat. Jag får äta massa mat. Men
jag tror att det är en klok inställning.
Jag fattar att det låter konstigt att man ska bestämma sig själv, men jag tror så här att man kan vinna rätt mycket på, för man kan ju tänka istället så här, som jag kanske tänkte inför Stockholm Marathon, var då jag började tänka på sådana saker. Jag ska klara mitt mål, jag ska inte vika ner mig, jag ska klara mitt mål. Och då blir det ju bara, då tror man ju att lyckan är beroende av att klara den här målsättningen. Men
nu ska jag alltså träna inför ett mål, du ska ställa dig på startlinjen, du ska springa enligt de kilometerhastigheter som du har bestämt innan. Och så får du se om du fixar eller inte. Och fixar du inte, då går du och käkar lite paella och har det bra. Och fixar du det, så går du och käkar lite paella och har det bra.
Exakt så.
Ja, det är väl en klok inställning. Problemet med tennis...
För att det här är ett intresse som jag har.
Men problemet med tennis är ju att man är ju beroende av den andra. Ja. Alltså jag tycker att det är... Och jag älskar övningar när det är så här... När någon matar bollar och man ska stå och träffa nära linjerna. Mm. Alltså då är det ju jag mot linjerna. Då är det ingen på andra sidan som möter mig. Men däremot om jag har en motståndare, för att jag kan ju ha den där mindseten innan, men så möter jag motståndare som verkligen vill vinna och gör allting för att vinna. Och så står jag ju lite så här, ja, det får gå som det går. Men jag har jävligt svårt i det läget att så här, inte dras med eller inte liksom engagera mig för mycket. För att det blir ju som en boxningsmatch. Alltså det blir ju liksom, gud vad han pangar på. Ja, nu måste jag ju göra någonting för att klara av det här.
Jag hade ju som med min lillebror i bowling igår. Det är ju spännande. Han är ju egentligen lite bättre bowlingspelare än jag. Vi spelar ganska mycket bowling, visste du det?
Ja, bowling och biljard.
Ja, exakt. De viktiga bollsporterna.
Mm. Som man blir, de två benen.
Ja, som man hamnar i bra form av. Det var ju farligt att vi spelade. Bowling var okej. Okay. Då var vi i 18-årsåldern och åkte till Årsta partihallar till Bowlorama. Och liksom på dagtid och drack en cola.
Men har ni liksom lärt er teknik eller är ni helt självlärda?
Självlärda. Men Johannes gör ju...
Men har du kollat på YouTube och kollat hur man ska göra?
Nej, jag gör inte som man ska göra. Men Johannes gör ju det. Han skruvar in från höger till vänster liksom. Mm. Spelar snyggt. Men bowling var okej, eftersom vi drack cola. När vi spelade biljard, då drack vi ju liksom 5 Hogarden när vi spelade. Och det var ju typ varje kväll.
Kommer ihåg att jag vann bowlingturneringen som Bärbels hade för...
Jag var inte med då, men jag kommer ändå ihåg det.
Ja, men ganska bra serie.
Men vad fick du då?
Jag kommer inte ihåg, men det var bra.
Ja.
Nej, men det var verkligen så att jag vann ju.
Mm. Det känns skönt ju. Mm. Nej, men igår så var det så här att... Alltså, det blir väldigt speciellt när man har en aktivitet där någon kan bli ledsen.
Ja, och så är det ju tennisen också.
Och jag kanske inte riktigt blir ledsen. Jag blir ledsen när jag inte får igång mitt spel. Det kan ju hända att så här, varför spelar jag så jävla dåligt?
Mm.
Det är ju hemskt frustrerande. Men Johannes blev ju sur i relation till mig. Att så här, om jag gjorde strike så var han så här, fan att du gör en strike när jag gjorde en blankruta. Att han mäter sig mot mig på ett sätt. Men
jag har ju för sig en kille som jag spelar när vi spelar match.
Ja.
Alltså han och jag, det är som jag har spelat med i 4-5 år. Då blir jag aldrig så här sur typ.
Okej. Alltså då är ju spelat tillsammans.
Då är ju oftast att det liksom är, vi kan stå här och bolla liksom.
Men jag tror det är så här med mig, att jag är en extrem tävlingsmänniska och en extrem inte tävlingsmänniska. Men jag är ju en tävlingsmänniska i förhållande till mig själv, men kanske inte så mycket ifrån till andra.
Nej, och det tror jag är jättebra, för du kör din grej. Men vad var det här du ville prata om?
Jag vill
du
prata om tävling och mindset och sånt där. Och jag vill också prata om framtiden för ditt tennistävlande?
Ja. Nej, men jag tror att just nu när det var ju när det är så här mycket också med Manne, med allt han går igenom och vi går igenom som familj, och med, då kände jag så här att det som då borde vara att jag rensar skallen, alltså gör någonting annat, tänker på någonting annat, som det är när jag tränar tennis eller när jag kutar,
ja,
till exempel.
Det är exakt det med samma tankar kring Valencia som jag har då.
Ja, eller när jag är ute och joggar. Mm. Alltså då kopplar jag bort. Men däremot när det är den här pressade liksom matchsituationen, då kommer allt det här över mig. Alltså då kan jag liksom inte, jag har inte kraft nog att koncentrera mig tillräckligt mycket för att vinna. Och då blir jag besviken för att jag inte vinner. Och då tänker jag så här, då är det bättre att dra sig ur just nu än att fortsätta bara bli besviken och förlora.
Det är skitsmart.
Jag tror det också.
Det känns
också.
Som du
utvecklas hela tiden.
Ja.
Mm, ja, men jag börjar med 40.
Men alltså det som är så jävla härligt också är att det var ju en jätteutveckling att du började med gruppspelet.
Mm.
Och det är en ännu större utveckling att du slutar med gruppspelet.
Ja, precis.
För nu har jag undrar vad du kommer sluta, om du kommer bli någon slags liksom Siddhartha. Vet du vad Siddhartha betyder?
Siddhartha Gautama.
Ja, men vet du vad Siddhartha betyder?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag tror det var en person bara.
Nej, förresten, det är nog så här. Siddhartha var Siddhartha, men sen blev han Buddha. Och Buddha, det betyder en upplysta.
Ja, så är
det. Just det. Precis, så du kommer bli Buddha.
Siddhartha Gautama var ju han som blev Buddha.
Ja, nu är du Siddhartha, men du är på väg. Men du
Nirvana, när upp, det är sen va?
Ja, det är när man dör.
Ja, då uppgår man i Nirvana.
Själavandringen upphör väl. Men du vet vad Siddhartha behövde göra för att bli upplyst?
Han satt någonstans skitlänge.
Han började sluta med gruppspel i tennis.
Och sen sätta sig någonstans.
Han åt ett riskorn per dag. Han var nere på ett riskorn per dag.
En annan grej som jag inte klarar av just nu, det är jobbiga grejer, tv-serier.
Alltså,
jag började titta på den här Watchmen igår.
Jag har inte sett.
Jag blev bara arg. Alltså jag satt och blundade och var arg. Och Liv, för det var ju skitläskigt och spännande.
Men kramar hon om dig nu? Eller tycker hon bara att du är konstig jävel?
Jag vet faktiskt inte. Usch, orkar inte tänka på det.
Nej, men om hon lyssnar på det här.
Vilket
krama om honom. Krama
nej, jag
om
tror att,
honom.
Nej, jag tror att jag fixar det här lite själv. Jag kan inte hålla på. Ja, jag tror att det är liksom, hon har fullt upp med sitt shit också.
Ja.
Alltså man kan inte hålla på. Man kan inte, jag får söka mig.
Det är också så här, vad hade hänt om hon för 2 veckor sedan hade sagt: Nisse, sluta spela gruppspel. Jag är rätt säker på att det är dåligt för din psykisk hälsa.
Ja, det, men det har hon ju sagt.
Hon har sagt det. Och vad har du sagt då?
Nej, men jag som vanligt bara, nej men fan. Det är väl som alkisar. Alltså det går inte, de måste själva fatta.
Det här är intressant. Nu har hon sagt, vi skaffar hund. Du har sagt, nej vad fan. Hon har sagt, du ska sluta med gruppspel. Nej vad fan, käften kärring. Men säg någonting mer som hon har sagt som du ännu inte har tagit action på, så att säga.
Men jag kan inte komma på det just nu faktiskt.
Kanske känsligt.
Nej, men jag kan inte komma på någonting på riktigt. Däremot så har jag gjort slag i saken. Kommer du ihåg när jag blev upprörd på dig för ett tag sedan, när du sa så här, men sök hjälp då. Alltså det finns ju hjälp att få. Det finns mediciner, det finns liksom psykologer.
Ja, och det här har ju liksom, du tagit upp andra sammanhang som ett liksom hemskt ögonblick. Jag skulle säga att
inte bara.
Ja, du sa det ju då som att så här, jag är orolig att jag inte kommer kunna stiga upp ur sängen.
Ja, precis. Och det som var själva grejen då, det var ju att du började ge råd. Medans jag tyckte att egentligen, men det här är ju en annan grej som jag pratade om tidigare också. Det är ju det här, ska man, om någon har en snorkråka, ska man säga till då? Eller ska man låta det vara? Alltså förstår jag vad jag menar? Om någon har skräp i ögat eller
jag
någon...
är alltid för att låta det vara. Men här var det ju, du beskrev det som att du var på riktigt rädd att inte kunna stiga upp i sängen. Så då kände jag att då måste man ju säga att det ofta är en kemisk
måste
obalans
man behöver hjälp. Och då blev det ju precis då som om någon skulle säga till mig, du har dålig anrikt, du måste ta tag i det. Då skulle jag, min första initial reaktion skulle vara att bli förbannad på den personen. Men sen skulle jag ta tag i det och fixa andedräkten. Nu har jag ju börjat. Jag har börjat i terapi ju.
Kan berätta om det?
Nej, men jag vet inte mycket att säga. Jag har bara gått en gång.
Det
var skitjobbigt.
Var det jobbigt?
Ja.
Fan, mycket jobbigt nu, men mycket nyttigt. Alltså, vad gör jag för någonting?
Du springer.
Springer och sätter på mig en jävla pyjamas och busar mig i Gun. Jag känner mig som en intellektuell...
Men du kanske inte har så mycket att pilla med.
Jag känner mig som en intellektuell dvärg.
Men du har ju inte så mycket...
Jag är inte så upplyst. Du går och spelar bowling.
Du...
Jag hänger ganska mycket med John.
Det är jättebra. Han är Jesus. Alla, jag kör mer buddhismen.
Ja, men, jag blir inspirerad att...
Jag tycker det skulle vara coolt om du började gå i terapi. Vad som händer då?
Det skulle vara livsfarligt för mig. Det tror jag verkligen. Verkligen.
Ja, spännande. Ska vi släppa det eller?
Jag tycker vi släpper er, kära lyssnare. Vi kommer, det blir ganska roligt. Det kommer komma ett utvecklingssamtal på torsdag. Och för första gången är vi ensamma, jag
och
Nisse.
Ja, det är väldigt speciellt. Och det här är ju... Alltså, jag
det
tror,
blir ju som en pappapodd nästan.
Jag tror att ingen har vid det här laget missat att Ann Söderlund är ju en av de mest älskansvärda människorna du och jag känner. Mm. Men som också är en av de mest knepiga att ha att göra med jobbmässigt.
En sak att lägga till det positiva är att hon är extremt generös med sig själv.
Ja, men nu igår när vi skulle bara, ja, imorgon när vi ses, då sa hon så här, men jag kan inte imorgon, jag ska bort på någonting. Mm. Jag skulle till god kväll eller något. Alltså, ja.
Så att då, men vi har kommit på att vi ska köpa en bandspelare till henne. Mm. Så att om hon åker till god kväll, då kan vi spela in ändå i fortsättningen.
Mm. För vi tycker att det är skitroligt att göra utvecklingssamtalet och vi får jättefin respons från er, alltså många frågor och så här, så då känner man ju också ett ansvar att fortsätta.
Men sen är det ju många och det här, vi konkurrerar väl lite med oss själva, det ska man nästan inte prata om, men jag märker att det är folk som gillar liksom oss mycket men som tycker att ja men fan utvecklingssamtal, nu är jag liksom stora barn och jag är intresserad av relationer snarare, alltså så att nu är jag utvecklingssamtalet mer än pappapodden faktiskt, och det är lite sorgligt nästan. Jag tycker man kan lyssna på båda, så gör det.
Vadå, du menar att du tror att det finns folk som bara ah, nu kan jag skita i pappapodden och börja prata
om... Ja, men jag vet att det är så.
Jaha, fast jag menar, är det liksom, är det inte det, är det inte så H&M när de startar Arket och
men Koss, är det H&M som startar Arket?
Ja. Jaha. Och Koss och det här, Koss, A Found House och det House. Ja, alla de här grejerna, Monkey, när de köper Week, det är väl för att de ska bredda sin verksamhet.
Ja, men det är ju de flesta som kanske började med H&M, de som handlar på Arket, de handlar inte på H&M. Det tror jag inte. Och utvecklingscentralet är ju Arket, så det är ju lite trist. Men, lyssna på allt som ni gör, och gå i terapi om ni vågar.
Hej, hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.